Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du lyssnar på Rättegångspodden och på den fjärde och sista delen om fallet Vilma. Mitt namn är Nils Bergman och tack för att ni lyssnar.
Då går vi in på de här fynden och så som har, ja, du har hört brottsplatsundersökning och blodbildsanalysen här, va? Och titta på bilderna. Det har ju påträffats blod i samtliga rum i den här lägenheten efter Vilma. Har du inte upptäckt något av de här bloden?
Det har jag aldrig sett.
Det är nu dags för Tishko att förklara all den tekniska bevisningen och de fynd som hittats i lägenheten. Tishko, som under hela polisutredningen varit noga med att poängtera att han hela tiden varit hemma i lägenheten, menar att det är därför är omöjligt att det finns spår i form av blod från honom, trots att detta har fastställts av analytiker på NFC.
Det har ju städats, du har ju själv sagt att du har städats, så det har ju städats i lägenheten.
Jag hade kommit ihåg ifall jag hade städat bort blod. Det har jag inte gjort.
Nej. Och så har vi sådana här kontaktspår, sådana här drag som efter blodigt hår i två dörröppningar och sovrum och toa och efter toa dörr. Ganska tydligt, ingenting du har sett.
Nej.
Sen har vi också stänk i fönsterväggen, som den kallas i brottsplatsundersökningen då. Det är en hel del prickar där. Ingenting som har sett.
Nej.
Så har vi fåtöljen också. Lite rinningar och stänk så. Mest ner till, men även lite upp till. Ingenting, du har ju suttit i den fåtöljen rätt mycket, säger du.
Nej.
I tv-möbeln så var det ju som uttrycks då muskelvävnad i två delar, så en sitter ju i möbeln, en sitter i väggen nära varandra till vänster om tv. Du sitter du och tittar på tvn. Har du inte sett dem på vänster sida där om tvn?
Nej.
Sen har man hittat ditt blod på mattan.
Det är omöjligt.
Så du har inte blött på den här mattan?
Det är också, ja. Nej, det har jag inte gjort. Jag har inte blött på flera år.
Mm. Jag tänker på att du har ju skador här.
Ja, men det var ju... Då har jag skärt mig. Det droppar inte blod därifrån. Det är liksom skavsår typ eller något sånt där.
När skadade du dig på den här lampan då?
Det måste ha varit lördag kväll. Mm. Eller fredag, jag vet inte. Ja.
Men det är ju torsdag den 14 som polisen ser skador på dina händer.
Det kan inte vara sant.
Det är blod och det är både ditt och Vilmas blod, eller DNA i blodet. På flera ställen faktiskt. Vad är det för kommentar till den?
Det är omöjligt. Jag har inte sett hennes blod alls och jag har inte blött. Så mitt blod är omöjligt. Sen ser jag, det är DNA, det vet jag ingenting om.
Nej. Men det som är mest anmärkningsvärt då, det är ju det här sista som kom in från NFC innan rättegången, att dina fotspår finns och de bedömer att det är i blod, dina fotspår.
Det vet jag ingenting om.
Ja. Någon kommentar måste du väl ha kring detta?
Alltså,
ingen förklaring till det alls.
Är det blodigt så trampar inte jag rakt in i det. Nej, jag har inte sett någon blod alls. Så det kan inte jag kommentera.
Tischko svarar alltså flera gånger att det är omöjligt att man hittat blodspår från honom. Åklagaren Jim Westerberg låter honom gärna svara så och stegar sig vidare i utfrågningen. Det påträffades även blod och blodstänk i köket vid diskbänken samt muskelvävnad från Vilma på en kökskniv.
Men det är ju både fett på bladet efter Vilma, det är blodspår och det är även en muskelvävnad mellan bladet och skaftet, har man ju konstaterat det.
Det var en sån här en millimeter eller
ja, en liten bit.
Nej, det har inte jag sett.
Men nu förklarar du den biten då?
Förklarar vad då? Ja,
hur kan det vara muskelvävnad på den kniven?
Det vet jag inte.
Nej. Sen har vi en tejprulle, brun plasttejp, i ett skåp i köket. Där är det ju blod.
Det har inte jag sett heller.
Och Vilma också. Sett blod på insidan.
Det är inte mitt blod och jag har inte sett blod där alls. Så det kan jag säga.
Nej. Sovrummet då, där har vi blod på sängöverkastet. Vilmas och ditt blod också. Nej, i alla fall Vilmas blod. Och på det här överkastet, det här rödaktiga.
Ja, det har inte jag sett. Eller ja, den är ju röd men jag har inte sett någon blod.
Åklagaren kommer in på de kuddvaren och det örngott som upptäcktes i soppåsarna vid sophämtningen. På dessa fanns spår av blod från både Vilma och Tischko.
Där hittar man ju Vilmas blod på. Och även ditt.
Ser ni, men det har jag ingen aning om.
Det var ju ditt blod också på ett av de här kuddvaren.
Det är omöjligt.
På två separata ställen var Vilmas blod och ditt blod på ett kuddvar.
Mitt blod, det är omöjligt.
Och det ligger i en påse, var det också en påse där var ditt namn förekom? Och någon annan persons namn?
Ja, den jag har beställt från Coop innan, så ja. Det kan ha funnits i min lägenhet, men jag har inte slängt någon påse med mitt namn på. Och då, dessutom satt jag äktad när det är ändå.
Men kan vi komma överens om, eller kan du gå med på att de här tre påsarna, i alla fall två påsar, en påse med ditt namn på, och det är kuddvaren, en stoppning med Vilmas blod och ditt blod på. Det kommer från den lägenheten.
Om jag läst rätt så fanns inte mitt blod i den stoppningen.
Nej, men på kuddvaran.
Det är inte mitt blod.
Så du kan inte vitsorda att det kommer från den här din lägenheten?
Det kommer inte från mig.
Okay. Soprummet då. Även muskelvävnad efter Vilma påträffas ju på de här kuddvararna.
Det har inte jag. Det kommer inte jag ihåg att det har kommit fram i utredningen.
Men det finns där.
På vad då?
På kuddvaren.
Nej, det vet jag ingenting om.
Kuddvaren är mättat med blod, konstaterar man också.
Ja, det vet jag ingenting om. Så då är där ni sa att mitt blod även har mättat och det är omöjligt, bokstavligen.
Så att när ditt blod förekommer i den utredningen så är det omöjligt, säger du?
Det är omöjligt.
Okay. Sen har vi toa och duschen då. Det är också blodfläckar på avloppsrören vid golvet, handfat och lite ja, på flera ställen egentligen.
Nej, här har ni ju bara gjort någon blodstarundersökning men jag har inte hittat någon blod där alls. Det är vid tröskeln är det, men det har jag inte sett.
På handfat och på golv och så vidare. Om du har följt med här så är det så.
Nej, det har inte jag sett.
Nej. Sen är jag rätt intresserad av de här skadorna i plastmattan. Kan du förklara dem?
Alltså de var ju så pass små så att jag kan ha missat det. Kan jag, man har tappat en sax i duschen eller någonting, men jag har inte sett dem innan. De var ju väldigt små. Ni tar ju en bild som är väldigt, väldigt inzoomat. Så det har inte jag sett innan. Eller så har jag missat det.
Och duschtrappet, det sa du att det var något?
Det var Vilma som bytte ut den.
Vad hände med det gamla då?
Ja, den är någonstans i lägenheten.
Det duschdraperi som ska ha funnits i deras badrum har aldrig påträffats. Och den teori som åklagaren lyfter är att Vilma kan ha legat på detta duschdraperi i det här badrummet under tiden Tischko avlägsnade hennes huvud från hennes kropp och att det är anledningen till att liksökhunden Devil inte plockade upp någon likdoft från just badrummet. Gällande detta går åklagaren nu in på fyndet som gjordes i Tishkos resväska.
Sen kommer vi till den här väskan då i garderoben. Vi börjar med väskan där kroppsdelen finns.
Det är min väska.
Ja, det är en väska. Ja. Och så är ju dina fingeravtryck på den aluminium som är som det här kroppsdelen huvudet är förpackat i. Samt fingeravtryck på tejp. Och ditt DNA på klistersidan i någon tejpände där. Vad har du för kommentar till det?
Jag köpte för inte så många dagar sedan, innan Vilma försvann, köpte jag 2 hela rullar med aluminiumfolie. Så då har jag använt min folie. Och tejpen behöver jag bara plocka upp en gång så är det där. Det går åt mycket aluminiumfolie hemma hos mig på grund av cannabisbruket. Men mer än så vet jag faktiskt inte. Det kan inte jag förklara alls.
Hur menar du med används vid cannabisbruk?
Alltså jag använder aluminiumfolie för att dölja lukten. Och ibland använder jag foliet för att göra en bong typ. Ungefär. Men sen, jag vecklar ut ganska mycket aluminium. Och så vecklar jag in det igen. För man vet aldrig hur mycket man behöver. Så liksom, om de har använt mitt aluminiumfolie, då finns mina fingeravtryck redan där.
Ja, det här säger du ju efter 6 månader häktad.
Vi får ju, jag har ingen lust att hjälpa till i en utredning när ni inte följer upp mina spår.
Det låter som att du har verkligen krystat fram den här förklaringen efter 6 månader. Men jag förstår ändå inte riktigt.
Jag vill att det ska vara så tydligt som möjligt. Om de har använt mitt aluminiumfolie som de har gjort, då finns mina fingeravtryck redan där.
Men hur skulle dölja lukten? Jag förstår inte. Hur mycket använder du egentligen?
5 gram om månaden ungefär.
Jo, men hur skulle detta dölja lukten? 5 gram är en liten bit haschkaka. Det här är ju otroligt mycket aluminiumskikt.
Det tränger igenom aluminiet till slut så luktar cannabiset ändå. Så därför får man använda mycket.
Men det är okej att röka.
Och så vecklar man, så sen när man väl tar ut det så får man använda nytt igen. Jag får använda nytt aluminium för att göra om det. För aluminiumet börjar ju lukta till slut.
Men röka i lägenheten är okej, men förvara det då så krävs det en massa aluminium.
Ja, för lukten, ja.
Jo, men du röker ju lägenheten, det luktar väl?
Ja, men jag vädrar ju i balkongen. Ja, ibland så röker jag ute på balkongen också. Mm. Det är öppet så att det vädrar liksom.
Jag har jobbat ganska mycket med narkotikabrott också kan jag säga. Och att man skulle då använda aluminium i så här sjok efter sjok för att dölja lukten och sen rulla in igen den här. Det låter väldigt konstigt. Aldrig hålla så.
Ja, men det gjorde jag och det funkade.
Sen var det en del skador på det här huvudet. Tänk på det. Inga funderingar du har haft?
Förutom att det är hemskt och brutalt så vet jag inget mer än så. Mm. Ifall det är så dag och till, jag vet inte.
Ja. Ja, hur kan det här ha skett om inte du har gjort det då? Nu har jag radat upp en väldigt massa spår här. Du har inte sett någonting?
Alltså jag har ju varit hemma hela tiden.
Ja.
Liksom jag har ju min telefon på det. Jag kopplar upp mig mot master.
Men när skulle det här ha skett då? När skulle alla spåren ha tillkommit? Väskan preparerat så här?
Det är 2 veckor mellan dess att hon försvinner och att hon hittas. Så det är 2 veckor. Jag lämnar spekulationerna till de som jobbar med det.
Jo, men det är det här jag kallar för. Vi kommer säkert komma åt i pläderingen kring förklaringsbörda. Men det allt talar för att det är du. Allting från fotspår i blodet till fingeravtryck till DNA. Både här och där. Så får du faktiskt försöka ha någon förklaring. Det är någon annan som har gjort det, förstår jag.
Jag kan omöjligt ha gjort det. Jag har varit hemma sen jag kommer hem från torsdag kväll. Jag är hemma hela fredagen. Jag är hemma hela lördag. Jag är hemma hela söndag. Söndag kommer hennes familj hem till mig och hon är inte där. Mm. Det är helt omöjligt. Därför sa jag i början här att jag måste ha brytit mot fysikens lagar. För jag är hemma varje dag. De ser det på min telefon. De ser det på min PlayStation. Jag är hemma varje dag.
Om jag förstår det hela rätt då, så skulle en annan gärningsman ha tillgång till nycklarna till din lägenhet då, i så fall. I något tillfälle.
Det kan vara en möjlighet, men jag kan inte... Jag vet inte hur mycket värdighet mina spekulationer har, för jag vet ju vad jag har gjort.
Jo, men när skulle det ha skett? Skulle det ha skett när det var avspärrat och polisen har bytt lås och så vidare till den här lägenheten?
Det finns många möjligheter. Det är 2 veckor från dess att hon försvinner tills dess att hon hittas.
Men lägenheten är ju avspärrad, man har bytt lås. De 3 nycklarna till lägenheten är ju beslag. De fanns ju i lägenheten, alla 3 nycklarna.
Att ni säger till mig att polisen har bytt låskolv, det enda det säger mig, från mitt perspektiv, från mina ögon, det här senaste halvåret, det enda det säger mig är att dörren har varit vidöppen i 9 dagar.
Vidöppen? Alltså, dörren har ju varit låst hela tiden.
Hur skulle jag kunna ha gjort det? Jag är hemma varje dag. Hur?
Nycklar till lägenheten skulle någon ha haft i så fall. Vid något tillfälle.
Vilma vill fråga mig om pengar för extra nycklar. Hon skulle kopiera 2 stycken i sommaren 2019. Där under en period då vi har det väldigt bra. Mm. Som jag sa, när det var bra så var det fantastiskt bra. Mm. Under den här perioden när det är stabilt och det är inga gräl och sånt, skulle hon inte ha ljugit om det. Det finns 2 extra nycklar som även de har inte polisen varit kapabla till att lokalisera.
Och vad skulle den här gärningsmannen ha gjort då? Paketerat med...
Vilseled polisen kanske, det är jag vet inte. Mina teorier är ju inte värda så mycket. Det är inte min värld, det är liksom spekulationer och juridik och sånt där. Det får ni ta.
Så den här gärningsmannen skulle alltså...
Jag kan bara gå efter fakta.
Leta upp aluminium och tejp i köket.
Det är inte så svårt att hitta. Det är en kökslåda.
Ja. Skvätta blod på väggar och... muskelvävnad skulle då kastas in i väggar.
Jag är hemma 10:30 på kvällen på torsdag. Jag lämnar min lägenhet måndag morgon. Jag är hemma hela tiden.
Hinna packa det här huvudet på det sättet det är gjort. Utan att lämna spår.
Jag är hemma tills dess att hennes familj kommer in och letar efter henne och hon är inte där.
Planterat då blodspår lite här och där.
Det blir
2 veckor.
Ah, jag bara undrar hur det här ska gå till. Den förklaringsbördan tycker jag ändå någonstans Tishko.
Tishko Ahmed har ju såväl en rättighet att få möjlighet att förklara olika saker som åklagaren pekar på. Han har också en rättighet att låta bli att göra det om man inte har någon förklaring eller vill lämna någon förklaring. Och jag vet inte om åklagaren kommer så mycket längre.
Mm. Och orsaken då avslutningsvis då lite här, att du inte säger detta på 14-15, jag tror det är till och med 14 eller 15 förhör. Du håller på det här vad du gjorde den 14. Vad är det nu? Att du inte litar på polisen?
Det är under en period då vi får material delgivet till oss från media. De läcker information, vi får ingenting. Och så när de väl säger till oss vad det är för fynd de har gjort, så slänger de upp den här bilden mitt framför mig på ett förhör. Den har etsat fast sig i mitt minne. Jag får inte bort det. Ni såg bilderna. Ni såg samma bilder som jag såg. Det där är inget... Man gör. Hur kan man göra så? Hur kan man bara slänga upp en zombie på min själsfrän? Det är i stort sett.
De avslutande frågorna är... Vad du säger i häktet.
Åklagaren går nu över till samtalen som Tishko hade med kriminalvårdaren Fredrik. Som vi hörde i del 3.
Hon fick det hon förtjänade, lille horungen, ska du ha uttryckt.
Här sitter jag med fulla restriktioner. Jag är inne i min andra månad. Och jag är paranoid. Ni har visat mig vad ni har hittat. Ni har gett mig lite material och sånt. Jag hade aldrig sagt så om Vilma. Vid det här läget så är jag väldigt paranoid. Och jag börjar, den här isoleringen gör något med en. Man mår inte bra av det. Så ja, liksom jag börjar skrika lite grann i cellen, du vet. Och så den här kriminalvården utanför, hon blir lite chockad, hon blir lite ställd, hon liksom backar lite grann och bara kollar på mig genom rutan. Det var henne jag refererade till.
Ok,
Kriminalvårdaren drog sina egna slutsatser.
Så det var till en personal som du menar då?
Ja.
Och sen den här lappen som jag åberopat där. Någonting med att ni kommer inte lösa mordet på Vilma. Jag bestämmer mitt eget liv. Och vad menar du med den lappen?
Sten Rune Timmersjö går ut i media och säger: nu är utredningen i Vilmas död avslutad. Nu ska vi pröva ärendet i domstol. Så i eran värld så löser man ett mord när man får en fällande dom. Det är så långt ifrån sanningen man kan komma. Mordet blir inte löst ifall någon blir dömd för det. Mordet blir löst när det blir löst. Och ni har fel person helt enkelt.
Mm. Okej, inga fler frågor. Tack.
Åklagarna Jim Westerberg och Shahrzad Rahimi anser att de gett Tishko en ärlig chans att ge sin förklaring till händelseförloppet och de tekniska bevis som ligger till grund för åtalspunkterna mot honom. Tishko nekar till allt, anser att den tekniska bevisningen är omöjlig, och hans försvarare Beatrice Remsell väljer också att ställa frågor till Tishko. Hon tar vid kring samtalen Tishko hade med kriminalvårdaren Fredrik.
Den här vittnet som åklagaren har åberopat förhör med, Fredrik. Vet du vem det är? Kom du ihåg det?
Ja, det är en vakt jag har haft väldigt mycket kontakt med på nätterna. Han kom till mig runt jul och bara började starta upp en konversation med mig.
Mm.
Det jag har förstått i efterhand är att han har ju säkert läst på media, för liksom, när jag frågar honom det, han bara: nej, jag har inte hört någonting. Jag vet ingenting. Det. Och jag var ju ganska naiv och trodde på det då. Så det han har gjort de här nätterna var att han har pratat med mig, det att liksom, när han har ställt en fråga till mig så har han bara: men du Tishko, hypotetiskt om vi skulle säga det, hypotetiskt. Om inte han sa hypotetiskt så sa han: jag vill inte vara nyfiken, inte för att låta nyfiken. Det blev ganska självklart för mig att han fiskar efter information, du vet.
Mm.
Men jag brydde mig inte, för jag ville ju ha någon att prata med.
Det är den här perioden när du sitter helt isolerad.
Jag har pratat mer med Fredrik än med mina advokater.
Så pass.
Ja.
Mm.
Nätterna, de blir väldigt långa och jobbiga. Så
jag vet att det har varit problem för dig just med nätterna och att sova har du inte klarat av. Men det är då de här samtalen sker med Fredrik.
Jajamän.
Ja.
Utöver de lappar Tishko skrev i sin häktescell om att man aldrig kommer hitta Vilmas kropp, så skrev han även lappar där han bad sina föräldrar om förlåtelse, samt en kärleksförklaring till Vilma.
De här lapparna, en har åklagaren visat och en har jag visat. Har du skrivit dem?
Jag har skrivit dem.
Mm. Jag visade en om att du bad dina föräldrar om förlåtelse. Och man får förstå det på det sättet att du så att säga vill lämna. Du vill inte leva längre.
Jag hade sparat tabletterna i 20, 21, 22 dagar. Något sånt. Jag tog 45 tabletter. Jag hade sparat dem i en påse i min cell. Det var en blandning av Zoplikon och melatonin. Jag trodde inte jag skulle bli åtalad. För de vet med den informationen som de har. De har varit i min lägenhet. De vet vart den är belägen. De vet att jag är oskyldig, så blev jag åtalad ändå. Okej, visst, det finns en kroppsdel. Vi kan ha en rättegång om det. Men i samband med åtalet så går de ut i media och svartmålar mig samtidigt. De läcker systematiskt ut information och målar mig som ett monster när jag vet vem jag är. Så jag trodde inte ens jag skulle bli... Det är så ensidigt hela grejen. Jag blev åtalad, vilket är okej. Men så svartmålar de mig på alla möjliga sätt de kan samtidigt. Det blev för mycket.
Mm. Så du tog de här tabletterna?
Ja, det var liksom, jag tänkte, det är ingen smärta, ingenting. Det är liksom, det går snabbt och smidigt.
Men innan skrev du den där lappen jag läste upp.
Vilken menar du?
Den lappen där du måste till din kärlek Vilma. Mm. Var det så du kände?
Ja. Jag kände mig tom. Alltså jag kände mig som en halva av en hel typ.
Mm.
Liksom när jag träffade Vilma, då hade jag en annan flickvän. Och liksom... Jag glömde bort det, för att det flöt på så naturligt med henne. Jag tror någonstans så har deras, jag vet inte, de här läckningarna och allting och svartmålningen har väl funkat på något sätt. Och det har väl haft någon effekt på mig med. Men absolut, ja, det känns som att man tappar bort syftet liksom. Det...
Om man tänker så här då, jag tycker ändå det hör hemma här. Den här tiden i häktet, 6 månader drygt. Vad tycker du själv att det har gjort med dig?
Det är det enda livet jag känner till. Det är det enda minnet jag har. Jag... Liksom första 3 dagarna i arresten, det önskar inte jag på någon. Men jag tänkte att de släpper mig när som helst, jag bara samarbetar och så. Men nu har det gått 1 halvår. Och att gå igenom det där när man inte har gjort någonting, det...
Om man säger så här, Tishko, du kommer bara ihåg livet i häktet, inte vad som var innan nästan.
Jag kommer inte ihåg hur det är att vara fri, om jag ska vara ärlig. Det, nej, det gör jag faktiskt inte.
Mm.
Den 16 juni, efter en sammanlagt 9 dagar lång tingsrättsförhandling, är det dags att hålla slutpläderingar. Och det är åklagaren Jim Westerberg som är först ut.
Det här målet rör ju våld i nära relation. Vid brottmål av den här typen så bygger åtalet på vad målsägaren har berättat egentligen i huvudsak. Jämt en del stödbevisning. Åsyna vittnen saknas ofta.
Åklagaren inleder med att konstatera att i det här fallet saknas vittnesuppgifter från brottsoffret. Och med hänsyn till det har man behövt ta in fler utomstående personer som kan beskriva Tishko och Vilmas förhållande. SMS och chattkonversationer har också varit av extra vikt att få ta del av. Och åklagaren anser att det är styrkt att Tishko har varit kontrollerande och våldsam.
Vi menar, utan att gå igenom vad var en har sagt, att följande är styrkt när det gäller relationen och när det gäller Tishko och Vilma. Tishko har varit den dominerande personen i relationen. Han har styrt och bestämt här i första hand. Tishko har förutom att kränka henne på olika sätt förminskat henne. Då kan vi titta på meddelanden och vad vittnen uppgett till exempel. Så har han varit kontrollerande mot Vilma här. Det är också, förutom då regelbundna gräl och bråk och annat, förekommit våld i den här relationen. Vi har hört flera vittnen här i målet att Tishko har hållit fast Vilma, kastat föremål på Vilma, tillidat henne en örfil har kommit från 2 håll, uppgifter om. Han har tillidat henne slag mot huvudet så att hon tappat medvetande på tillfälle. Det är 2 vittnen som har sagt det. Oberoende av varandra, menar jag.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Förekomsten av våld stöds också av grannars vittnesmål. Särskilt en granne som säger att hon misshandlar henne. Ja, tanken så lät det i lägenheten bredvid. Också vill lyfta fram att när det gäller Tischko då, att han har visat en svart blick i samband med att han blir riktigt arg. Och det är flera som har sagt det. Det är kriminalvårdaren Fredrik, Ingrid Bergqvist etc. Det visar en dålig impulskontroll, ett aggressivt beteende. Sen har det också framgått, menar jag, vittnen, att mot slutet av den här relationen så har Tischko blivit konstig, uttalat märkliga åsikter. Han har kallat Vilma märkliga saker. Hon var djävulen, Lucifer. Han har blivit kall, inte brytt sig om Vilma, vilken han gjort tidigare. Enligt Fredrik, den här kriminalvårdaren då, uppvisade Tischko ett grandios beteende, nedvärderande mot andra personer. Och den bilden tycker jag bekräftas av vad Tischko säger här i tingsrätten. Han är den mest trovärdiga personen. Han är den egentliga målsägaren. Och han tog hand om Vilma och gav henne husrum och så vidare. Gav henne då stöd här. Så har vi då en uppgift i paragraf 7-undersökning också som visar den här grandiosa självbilden. Sammantaget menar hon när det gäller Tischko att han sätter sig själv i första rummet. Hans intressen och behov går i första hand. Han har misshandlat och kontrollerat Vilma under den här relationen.
Och när det kommer till Vilma återgår åklagaren till att hon, innan hon träffade Tischko, var en ansvarsfull, ambitiös och stark ung tjej. Men att hon under förhållandet snabbt tappade självförtroende och självkänsla.
Som jag nyss sa så ringde hon alltid någon i samband med bråk och gräl. En väninna, mamman, närstående. Hon kontaktade alltid någon. Flera oberoende av varandra vittnen här har beskrivit att hon är ordningsam, ansvarstagande var hon, hörde av sig när något hade hänt. Viktigt två i det här sammanhanget är att hon använde en mängd sociala medier, i synnerhet Snapchat, men även annat. Hon var kontaktbar. Om hon inte svarade så återkom hon alltid till den som sökte henne. Det sa ju Malin särskilt. I slutet av relationen, oktober 19, ja, då är Vilma på väg att lämna Tischko.
Åklagaren kommer nu in på vad som kan liknas med ett motiv. Det var i slutet av oktober som Vilma själv ville avsluta förhållandet, vilket har ansetts som ovanligt.
Och här vill jag lyfta fram 5-6 punkter egentligen som kan ha betydelse för motiv och varför Tischko gör på det sättet. Det är Vilma som gör slut den här gången. Det verkar vara allvar den här gången, dessutom. Separationen är inte på Tischkos villkor den här gången. Tischko är dessutom nedstämd på besviken, har vi hört, för att han inte kommer iväg till den här USA-resan. Han är inne en period när han har konstiga och verklighetsfrämmande åsikter om bland annat Vilma, som jag nyss har nämnt, kallar henne saker. Enligt Tischko själv så framgår det också att, säger han då, att Vilma pratar om andra killar. Och han var ju svartsjuk, det framgår med all önskan tydligt att han var svartsjuk. Så blir svartsjuka som ett ytterligare motiv här. Det är väldigt många uppgifter och omständigheter som sammanfaller den här sista veckan. Som kulminerar, menar jag, i det här grälet, bråket, som ostridigt äger rum den 14 november i lägenheten. Mycket i Tischkos liv som kan ha triggat fram våld på Tischkos sida mot Vilma.
Åklagaren tar också upp händelsen att Vilma kontaktar Tishkos föräldrar angående Tishkos USA-resa som ett led i hans växande aggression vid den här tiden. Tishkos berättelse av händelseförloppet som utvecklade sig i lägenheten torsdag eftermiddagen den 14 stämmer inte överens med övrig bevisning, menar man. Att Tishko och Vilma ska ha bråkat verbalt, sedan duschat som om ingenting har hänt och sen fortsatt bråka stämmer inte med det högljudda bråk med inslag av dunsande och skrik som grannarna har hört.
Det som däremot är visat är följande. Omkring 18.00 väcks grannen Peter, som bor snett under aktuell lägenhet, av sin dotter som är livrädd. Tidpunkten 18.00 stöds av det händelserapport som är åberopat där han är säker på 18.00. Förhör med Peter under förundersökningen är också då 18.00 ungefär, jag säger 18. Och det han sa i vittnesmål stödjer också detta, att det är runt den här tiden. Dottern och sonen har under en tid hört då högljudda skrik från lägenheten. Och sen väcker de till slut pappan. Dottern har sett någon långhårig tjej på Tishkos balkong i samband med det grälet. Sammantaget menar jag att vittnesiakttagelserna och skriken aktuell kväll äger rum runt 18.00 eller strax därefter. Det stämmer väl med mobiltelefonoperatörens uppgifter om att Tishko eller hans mobil lämnar ju lägenheten 18.37. Tishko har ju till slut efter 6 månader vidgått att han lämnade faktiskt lägenheten. Ganska kort efter att Vilma ska ha lämnat lägenheten. Då ligger vi helt rätt med 18. Strax efter 18 här. Vilmas närstående hördes ju här. Målsägande. Till dem säger Tishko att Vilma lämnar lägenheten vid 16.17 tiden. Det stämmer inte alls. Tishko är inte tillförlitlig här när han drar olika tidpunkter här. Och en viktig sak som tingsrätten ska ha med sig hela tiden, det är ju att Vilmas mobiltelefon ligger kvar på hemmamasten under hela den här dagen den 14, ända fram till den 15 november. Då den stängs av manuellt av någon person. Hon har inte varit iväg någonstans. Tishko kommer hem till sin lägenhet efter att ha blivit hemkörd av polis cirka 22.20-22.30. Han säger sig inte ha sett några tecken på våld eller någonting i den här lägenheten.
Enligt fastighetsskötaren Steve så fanns inga extra nycklar till lägenheten. Något som Tishko insinuerat ska ha funnits. Ingen i utredningen har hört någonting om att lägenhetsnycklar ska ha kopierats. Och inte ens Vilmas föräldrar hade tillgång till några extra nycklar.
Slutsatsen är, om Vilma då har lämnat lägenheten som Tishko påstår, så kunde hon inte komma tillbaka till den här lägenheten igen. Det stämmer. Ingen annan Tishko hade möjlighet. Det är uteslutet, menar jag, att någon annan ska ha bråkat med Vilma den här kvällen. Och haft möjlighet att göra den här gärningen. Det finns inget i utredningen som stödjer detta. Och det som är viktigt då när det gäller mordåtal, det är ju följande. Inga livstecken från Vilma har funnits efter det skriket klockan 18. Ingenting. Efter de här kvinnoskriken från lägenheten vid 18-tiden så finns det inga livstecken. Hon var aktiv på sociala medier, så som ungdomar är. Mobiltelefonanvändning hela tiden. Inga aktiviteter finns efter 17.03 den här dagen. Inga. Sammanfattningsvis så talar detta med önskvärt tydlighet att Vilma Andersson avled i lägenheten i samband med bråk som äger rum den 14 november klockan 18. Eller strax efter. Det är Tishko lämnar lägenheten. Tishko är gärningsmannen.
Åklagaren menar att det finns mycket som pekar mot att Tishko är gärningsmannen. Och då har han inte ens gått in på de tekniska fynden än. I lägenhetens samtliga rum påträffades blodstänk, bloddroppar och kontaktspår från Vilma. Även Tishkos blod har påträffats bland Vilmas blod. Han hade även skador på händer och armar när han anhölls. Åklagaren läser upp den slutsats som blodbildsanalytikern Johan Höppner gjorde efter sina utredningar.
Vilma har i vardagsrummet blivit utsatt för upprepat trubbigt våld när hon låg eller befann sig i en golvnära position mellan tv-möbel och fåtölj. Hon har dessutom utsatt för våld av sådan karaktär att det separerat vävnadsbitar från Vilmas kropp. Dessutom finner man på spår och kontaktspår då att Vilma förflyttas så att hennes blodiga hår kommer i kontakt med golvlister, dörrfoder. Dels vid ingången i toalett, dels ingången till sovrum. Det är starkt detta. Höppner, som tillsammans med 2 andra kollegor med förstärkt förmåga, har ju då uppgett då vidare här att trubbigt våld som uttrycker utesluter ju inte att tillhygge används. Till exempel en kniv, sa han. Och där har vi en större kökskniv i beslag med blod, fett och muskelvävnad på som fanns i köket. Den har naturligtvis använts vid det här våldet. Att det ska finnas en muskelvävnad på en kökskniv, det tror jag inte sker i normala fall. Han uppgav vidare här i sitt vittnesför att det våld som orsakat att muskelvävnad hamnat på väggen här, det måste ha varit grovt våld med tillhygg, och beskrev att han hade varit med om det här förut, där det var tillhyggen använda. Våldet då, det här kraftiga våldet, kan ju inte ha varit på den kropp det som återfunnits, utan det våldet har ju skett på annan del av kroppen, och det är ju borta, den är ju borta, den är röjd, och det är ju för att dölja dödsorsak naturligtvis. Jag menar att Höppner gjort ett mycket kompetent intryck. Han är inte ensam om sin bedömning. Tre specialutbildade tjänstemän på blodanalys ligger bakom den här bedömningen. Brottsplatsundersökningens slutsatser då, det är nästa del. Då är det så att Vilma ska ha då skadats eller skadats och avlidit i vardagsrummet, kommer man fram till. Och detta bygger Monica Jonsson och sina medundersökare då på blodförekomsten i lägenheten, NFCs slutsatser, likhundsmarkeringarna, eller markeringen, och hundförarens uppgifter i likhundsöket. Hon bedömer också, eller de bedömer också, att Vilmas avlidna kropp har legat i sängen. Hon kan också ha legat i sängen och legat där avliden. Och då ska hon legat där minst 15-20 minuter. Monica Jonsson är inte heller ensam om den här bedömningen. Det är flera delaktiga. Och sen vill jag lyfta också att något våldsamt just i vardagsrummet stämmer ju väl med Göran, grannen Görans berättelse, som sitter precis under vardagsrummet och hör då dunsar in i väggen eller in i golvet och så vidare och skrika. Det är där gärningen är i grunden. Det är vår bestämda uppfattning här att de kriminaltekniker och de tjänstemän från NFC som har hört sig målet och upprättat de analyserna har den utbildning och den kompetens som krävs för det här arbetet. De har varit objektiva, utfört sitt arbete helt opartiskt under sitt tjänstansvar, som är viktigt att lyfta fram här. Och det som förekommer till förhören då också vill jag lyfta fram, det är att de redovisar ingenting som de är osäkra på. Det är klart att de inte gör. Det de är säkra på, de är fram, det redovisas. Sen har vi ytterligare en sak, nu tar blodbild, brottsplatsundersökning, nu kommer till det rättsmedicinska utlåtandet. Och där framgår det också att Vilma är utsatt för våld såväl före som efter döden. Här uppges bland annat att blådnader i ansiktet, krossår, brottet på ögonhålans botten, alltså en fraktur här, uppkommit före döden. Och det talar för att hon är utsatt för upprepat trubbigt våld, så som vid slag, säger man. De här skadorna är ju lokaliserade på olika ställen på huvudet också. Det får man ju inte tingsrätten missa. Sen har vi ytterligare en. Det är ju likhunden som har markerat. Detta gjordes tydligt och övertygande på sängen. Och han markerar också på det stället som luktar mest. Och så sa han också, avsaknaden av markering i vardagsrummet talar för att ingen död kropp har legat där. Och det är viktigt, tycker jag, att lyfta fram det. För att det innebär ju att Vilma har grovt misshandlats i vardagsrummet, vilket analyser vidare. Om hon avlider där så kan hon inte ha legat där länge. Krävs ju 15-20 minuter, kanske något mer, för att hunden ska markera. Och så länge kan inte Vilma ha legat där. Och detta visar i sin tur på att den där bitarna av mjuk muskelvävnad som påträffas i tv-möbeln, de kommer från gärningen och inte efter, menar jag. Om det skulle vara så att det sker avskiljande av kroppsdelar i vardagsrummet, det tar tid. Då bör hunden ha markerat i vardagsrummet. Det har inte hunden gjort. Sen sitter det också 60 cm upp också de här vävnadsbitarna. Så att, nej, där har hon inte legat död länge. Utan hon har ju, precis som de säger, släppats in och lagts i sängen. Nej, sammantaget visar detta blodbilder med annat att Vilma utsatts för ett mycket grovt våldsbrott. Ytterligare en omständighet som jag vill lyfta fram, det är ju de här fotavtrycken av Tishko som satts i blod framför tv-möbeln. Det talar ju dels för att det har varit en större blodförekomst på platsen och dels för att Tishko befunnit sig när det hände. Hypotesen, har fötterna satts i blod då eller alternativt har de satts där före eller efter? Plus 3 blir svaret, det vill säga minst 6000 gånger mer sannolikt för huvudhypotesen satts i blod än att det skulle ha satts i före eller efter. Det är tydligt. Sen duschutrymmet då, jag vill ändå nämna det lite, även om det är, vi inte har säkra på, men att det är visat, menar vi då, att bildmanskap i något skede har hanterats i toalett- och duschutrymmet, kan man nog ändå säga. Det finns en hel del blodspår där. Kontaktspår på dörren visar ju att hon har, kan ha dragits in där, som efter ett hårbeklätt huvud, som de säger. Duschtapetet var bytt, färska skador på plastmattan som efter kniv, hack. Det talar, menar vi, mycket för att man har, kan ha lagt kroppen på det här duschdraperiet och hanterat kroppen där. Praktiskt med utrymme, tillgång till vatten, lätt att städa för svåra spårsäkring. Danny Nagel får frågan och vågar inte riktigt svara på om hunden skulle markera på kroppen om den har legat där kort tid på plast. Sen kan jag bara notera att en likhund har markerat in i Tishkos förråd här med skall. Detta tyder på att något avlidet har legat där någon gång vid något tillfälle. Och närstående har beskrivit Tishko som nervös när man går upp på vinden. Men i vart fall finns inga tecken på något våldsbrott där. Men det kan mycket väl vara så att det har legat någonting där uppe som har med gärningen att göra. Jag nämner inte mer med det.
Om det rent hypotetiskt skulle vara så att någon annan än Tishko på något sätt skulle ha hanterat huvudet, så utesluter inte det att Tishko ändå är gärningsman eller medgärningsman till detta, menar åklagaren. Men att någon annan än Tishko varit delaktig i mordet på Vilma anses som osannolikt. Det har inte framkommit någonting i utredningen som tytt på en alternativ gärningsman.
Jag vill ändå ta några hypotetiska scenarier här. Om det fanns kopior på drift någonstans som någon har, kan någon annan person ha gjort detta då? Vi måste ändå beröra det. Den 14 november, då skulle då i så fall en gärning ägt rum mellan 18.37 när Tishko lämnar och 22.30 när han kommer tillbaks. Det är några timmar. Vilma skulle då antingen ha stött på någon utanpå eller se till att möta upp någon annan person utanför lägenheten. Ett. Två, de två skulle återvända till lägenheten. Öppna på den här kopian som den andra personen har. Att Vilma själv skulle ha kopian kan ju utesluta, eftersom hon var så väldigt mån om att få sin nyckelknippa med sig varenda gång. Hon hade haft kopior, vet du, vart så angeläget. Sen skulle ett scenario bestå det här. Den här gärningsmannen skulle ha hunnit med att begå våldsbrottet med alla de moment som jag har redogjort för, utan att det väsnats i lägenheten. Det finns ju inga grannar som hört någonting senare här. Hinna med städning av hela lägenheten, avskiljandet av den här kroppsdelen, hitta aluminium och tejp i lägenheten, packa in det här omsorgsfullt i flera lager med tejp och aluminiumfolie, lägga tillbaks detta på hyllan i köket, packa Tishkos resväska med huvudet där, Tishkos tillhörigheter, placera detta i just Tishkos garderob i sovrummet, som man då skulle ha koll på att det är, kanske. Ta med sig övriga delen av kroppen från lägenheten, frakta bort detta utan att något vittne har sett detta. Den här gärningsmannen skulle dessutom tagit med sig en del sängkläder, kuddvar, stoppning, blodiga från Vilma, blod från sängen i sovrummet. Tagit med sig påsar också, här från Tishko. Sparat de här 4 dagar hemma någonstans för att sen efter tumningen 4 dagar senare den 18:e. Efter 12.30 placerar de i soprummet. Eller senare. Det finns ytterligare moment som jag inte tynger rätten med. Det här kan tingsrätten helt enkelt avfärda som orimligt, menar jag. Sammanfattningsvis anser jag att det som Tishko har sagt och det försvaret har lagt fram inte ska sådana tvivel att åtal ska ogillas. Tishko ska dömas för mord, brott mot griftefriden enligt åtalet. Och nu ska Shahrzad Rahimi gå in på påföljdsdel och häktningsyrkan.
Den andra åklagaren i fallet, Shahrzad Rahimi, ska nu gå in på påföljdsfrågan och inleder med att punktera att det här fallet präglas av synnerligen försvårande omständigheter.
Och det är exempelvis att brottet har präglats av särskild förslagenhet. Gärningen har varit särskilt hänsynslös genom att den medfört ett svårt lidande för brottsoffret. Och när man pratar om svårt lidande så nämner man i motivuttalandena kraftigt våld, utdraget förlopp och stark dödsångest. Ytterligare försvårande omständigheter är att brottet har riktat sig mot en närstående, särskilt viktigt, och att brottsoffret har befunnit sig i en skyddslös ställning. eller att brottet har utförts i offrets hem. Alla de här nämns i motivuttalandena. I det här aktuella fallet så anser vi inte att det finns, det har inte framkommit några som helst förmildrande omständigheter. Däremot finns det en rad många försvårande omständigheter som gör att det här straffet bör vida överstiga de 14 år som nämns i praxis. Men jag kommer dela upp dem och gå igenom dem var för sig, och jag kommer börja med det som är särskilt allvarligt och särskilt försvårande. Det är att det här brottet har begåtts mot en närstående i det gemensamma hemmet. Det är en mycket viktig omständighet att beakta vid påföljdsbestämningen och som talar i försvårande riktning i fråga om påföljden. Och det är att det här dödliga våldet har riktats mot närstående. Det har riktats mot Vilma i hennes eget hem, där man ska, eller där hon ska, kunna känna sig trygg och fredad. I sitt eget hem har man rätt att inte behöva räkna med att bli överfallen. Och i det här fallet har alltså ett kraftigt våld riktats mot Vilma i hennes eget hem. Utöver detta finns det också en rad andra omständigheter som är särskilt försvårande kring Vilma. Och det är att Tishko är en vuxen man. Han är fysiskt vida överlägsen Vilma, som var liten och späd. Det är också att Vilma inte var vuxen. Betraktas fortfarande som barn under 18 år. Hon berövades alltså livet under sin uppväxt, under sin ungdomstid, som endast 17 år gammal. Sen går jag vidare till andra omständigheter som också pekar i försvårande riktning. Det är att våldet här har varit allvarligt, det har varit utdraget och förenat med dödsångest. Som min kollega också tidigare redogjorde för här, så kan man med fog utgå från att det här våldet har varit allvarligt och utdraget. Det har bestått i flera så kallade händelser, som Höppner uttryckte det. Det har rört sig om ett flertal slag, trubbigt våld och annat våld som separerat muskelvävnad från Vilmas kropp. Och med hänsyn till hur den återfunna kroppsdelen såg ut, så måste det här ospecificerade våldet riktats mot annan del av hennes kropp, och det är där det har varit dödande. Det är uteslutet att det har varit på annat sätt än med tillhygge, sannolikt en kniv, för det är det som också har hittats med muskelvävnad på. Vi har alltså ett angrepp med ett flertal slag och tillhygge, vilket orsakat blödning, som det också tidigare redogjorts för. Det finns också omständigheter och spår som tyder på att Vilma kan ha rört sig runt i lägenheten för att undkomma det här våldet. Hon har varit försvarslös. Det finns spår på Tishkos händer och armar som tyder på att Vilma har försökt att värja sig mot det här angreppet. Och de skadorna han haft på handen eller händerna kan knappast förklaras av ett lampbyte i en kristallarmatur, då de här skadorna finns på flera ställen på handen. De här spåren i bostaden tyder också på att förloppet inte kan ha varit helt kortvarigt. Det måste ha varit förenat med stark dödsångest och betydande lidande för Vilma. Utredningen ger också stöd för att det här angreppet fortsatte även efter att Vilma hamnat i något skede försvarslös på golvet. Hon har haft små, om ens några, möjligheter att undkomma det här våldet. De här omständigheterna stärks också av de dunsar som man har hört från grannars håll, och även föregått av det hjärtskärande skriket som i vart fall ett vittne beskrivit, men som många hört den här kvällen. Och som också har beskrivits ha varat så pass länge att flera grannar reagerar och är på väg upp mot lägenheten. Dessa omständigheter menar vi innebär att Tishko har visat mycket stor hänsynslöshet och råhet mot Vilma. Så sammanfattningsvis menar vi att Tishko har begått en synnerligen allvarlig gärning som är förenat med många försvårande omständigheter. Och särskilt viktigt är att han tagit livet av en person som inte var vuxen, och som dessutom haft en skyddslös ställning och varit i beroendeställning till honom. Och vi menar att det ger all anledning att bestämma straffet till livstidsfängelse. Och när det gäller åtalspunkten 2 så hänvisar jag till vad min kollega precis sagt om hanteringen av Vilmas kropp. Vi menar att straffvärdet för den gärningen tangerar maxstraffet 2 års fängelse. Därmed överlämnar vi målet till rättens prövning. Tack.
Det är ju 7 månader som vi har kunnat konstatera sedan Vilma senast hade kontakt med någon i sin familj och...
Vilmas familjs målsägande beträde, Robert Mjösen, avslutar tingsrättsförhandlingarna med att lyfta fram den enorma sorg och tragik familjen behövt gå igenom.
Under de här 7 månaderna så har det varit en, som de har beskrivit för mig, en pågående mardröm. De har försökt att hålla hela tiden, vill jag påstå, hoppet uppe. När jag första gången träffade familjen så hade Vilma varit försvunnen i en dryg veckas tid. Och i det läget så hade man fortfarande en förhoppning, även om man var oroliga att Vilma skulle hittas vid liv. Några dagar senare så kunde man ju konstatera att det var omöjligt. Vilma var död och att en del av hennes kropp hade hittats som omöjliggjorde att hon skulle kunna hittas vid liv. I det läget och fortsatt så har förhoppningen stått till att man ska kunna återfinna hela Vilma och kunna få ett värdigt avslut. Och den förhoppningen finns på något vis fortfarande hos dem även om det har gått lång tid. Och jag vet också att familjen vill fortsätta det här sökandet och att det sökandet kommer att fortsätta för att kunna komma till någon form av avslut på den här mardrömmen som de beskriver. En traumat kommer de naturligtvis att få leva med, förmodat i alla fall under resten av sina liv.
Efter flera veckors överläggning faller tingsrättens dom. Den 27 juli 2020 går i domen att läsa, citat: "Det kan inledningsvis konstateras att det inte finns någon direkt bevisning till styrkande av att Tyrsko orsakat Vilmas död. Det ska då särskilt framhållas att det inte finns utrett exakt vad som har varit dödsorsaken. Åklagarens bevisning i detta avseende består av en rad indicier, det vill säga indirekt bevisning som bildar ett helhetsmönster. Det finns i målet ett antal omständigheter som är mycket graverande för Tyrsko. Inledningsvis har tingsrätten redan funnit visa att Vilma har dödats i lägenheten, att hon därefter styckats och att huvudet funnits kvar förpackat i en väska. Av utredningen framgår vidare att Tyrskos fingeravtryck återfunnits på flera av de lager av aluminiumfolie som huvudet förpackats i. DNA tillhörande Tyrsko har påträffats på den tejp som också använts. Vid brottsplatsundersökningen har fotspår från Tyrsko säkrat och det har sedan kunnat konstaterats att de avsatts i Vilmas blod. Dessa omständigheter talar med stor styrka för att Tyrsko i vart fall styckat Vilma. Sammanfattningsvis finns det bevisning som styrker de centrala delarna av händelseförloppet och som binder Tyrsko till platsen för såväl dödandet av Vilma som den efterföljande styckningen. Åklagarens bevisning har en sådan tyngd att det krävs en hållbar förklaring från Tyrskos sida. Någon sådan har han överhuvudtaget inte presenterat, varför det får anses motiverat att dra negativa slutsatser för honom i skuldfrågan. För en fällande dom mot Tyrsko krävs det att man kan utesluta rimliga alternativa hypoteser, alltså en alternativ gärningsman. Det bedöms osannolikt att en okänd person, utan att lämna spår efter sig, skulle kunna ta sig in i lägenheten och döda Vilma. Det kan också konstateras att det för en fällande dom i ett indiciemål ska kunna fastställas att den misstänkta gärningsmannen har befunnit sig på eller åtminstone nära brottsplatsen, att den haft möjlighet att utföra gärningen och att annan gärningsman kan uteslutas. Tyrsko har haft möjlighet att utföra gärningen och utredningen i målet är av sådan karaktär och robusthet att det saknas någon rimlig alternativ förklaring som skulle kunna utesluta Tyrsko som gärningsman. Tyrsko har inte heller någon rimlig förklaring till de omständigheter som binder honom till gärningen. Förutsättningarna för en fällande dom är med hänsyn härtill uppfyllda. Det är alltså ställt utom rimligt tvivel att Tyrsko berövat Vilma livet genom upprepat trubbigt våld. Våld som har varit av sådan art att det separerat muskelvävnad från hennes kropp och eller annat våld som inte närmare kunnat preciseras. Tyrsko har vidare utfört styckningen av Vilmas kropp genom att separera huvudet från kroppen och därefter förpackat och förvarat huvudet i lägenheten. Han har slutligen undanskaffat övriga delar av kroppen. När det gäller frågan om hur tingsrätten ska bedöma gärningarna kan det konstateras att det har varit fråga om ett kraftigt våld. Det har inte varit fråga om ett helt kort händelseförlopp. Det går dock inte att fastställa att Tiskos direkta avsikt har varit att döda Vilma. Tingsrätten anser emellertid att bevisningen som den redovisats visar att Tiško i vart fall måste ha insett att hans handlande innebar en faktisk risk för att Vilma skulle avlida. Tiskos agerande visar också att han har varit helt likgiltig inför att effekten skulle inträda, det vill säga att Vilma skulle dö. Detta har inte fått honom att avstå från sitt handlande, och han har alltså haft ett likgiltighet uppsåt till gärningen. Gärningen ska därför bedömas som mord. Det finns ett visst utrymme för att låta en dom för mord också omfatta en begränsad hantering av en kropp efter gärningen. Att endast flytta på en kropp efter gärningen för att fördröja upptäckt anses exempelvis kunna vara konsumerat av mordet. Att som Tiško i detta fall, efter det att Vilma dödats, avskilja huvudet från kroppen kan dock aldrig, enligt tingsrättens mening, konsumeras av mordet. Det är fråga om en efterföljande gärning som utförts efter det att mordet tidsmässigt är avslutat och som inneburit att kroppen skadats och behandlats skymfligt. Tiško ska därför också dömas för brott mot griftefrid. Tiško genomgår en rättspsykiatrisk undersökning där man kommer fram till att han inte led av en allvarlig psykisk störning vid tiden för gärningarna och inte heller vid tiden för undersökningstillfället. Däremot bedöms det att han personlighetsmässigt uppvisat en självbild och beteenderepertoar präglad av förhöjd självbild och ett ytligt och onyanserat känsloliv. Tiskos psykiska tillstånd uppfyller kriterier för diagnoserna ospecificerad personlighetssyndrom med narcissistiska drag. Då någon allvarlig psykisk störning inte föreligger utgår resonemang kring frågorna om insikt och förmågan att kontrollera sina handlingar. Tiško kan därför dömas till fängelse för mord och påföljden blir därav fängelse på livstid. Tiško och hans försvarare har valt att överklaga domen till hovrätten.
Hovrätten sänker tingsrättens dom från livstidsfängelse till 18 år.
Då menar vi att den praxis som har kommit fram, den räcker inte för att man ska lägga det här på livstid trots de här försvårande omständigheterna, utan att det bör ligga på max, det maximala tidsbestämda straffet 18 år.
Mitt namn är Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar. Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.